Den där jingeln, den signalerar, ja ni vet vad, ni är inne i HIF-podden igen och HIF är på väg att sätta igång säsongen på allvar. Ja, ni förstår vad jag menar. Träningsmatchandet är på ingång. Dags på lördag, första träningsmatchen borta mot Varberg. Sebastian Rönnström, Marianne Svab står vid min sida. Jag heter ju då Mattias Hjelm, det vet ni också. Och vi ska ju då försöka hotta upp, kan vi säga så, hotta upp den här veckan något med det här avsnittet och titta på laget och lite förutsättningar och ja, rubb och stubb. Vi tar oss an det som komma skall här och nu. Först och främst, kompisar, hur mår ni?
Jag mår bra. Det är kul att vi nu till helgen också får dra igång med lite matcher för HIFs del. Jag planerar att bila upp till Varberg och se den här första träningsmatchen med mycket förväntan.
Ja, men det är ju en ny fas man går in i under försäsongen när det blir lite matcher. Så det, ja, man vet hur det kommer låta från tränarna. Ja, men det där resultaten är inte så viktiga nu. Men jag tror ändå någonstans in att man vill ha vissa svar på en del frågor. Speciellt om du som Kleber Sarenpää är en ny tränare. Så tror jag att visst, det är möjligt att han inte bryr sig om resultaten så här fram till åtminstone tävlingsmatcherna börjar i Svenska Cupen. Men jag tycker det är roligt, och jag som har varit med ett tag minns ju också, du och jag, Hjelm, ska ut till Helsingör.
Ja, det ska vi såklart också puffa för, vi ska direkt sända den matchen.
Ja, det ska vi göra, Helsingör. I helgen sänder vi inte Varberg.
Nej, den sänds på Hallands Nyheter.
Så var det, Sebbe, ja. Men den sänder vi i Helsingör. Och det är ju, ska ju spela som en titel. Vad brukar det här...
Öresundspokalen.
Öresundspokalen, tack. Förra året spelade man om Öresundspokalen vid två tillfällen. En gång i Perstorp också, förutom det i Helsingör, Sebbe.
Och i Helsingör förra året så var det ju något alldeles extra när HIF efter en, i mina ögon, urisel prestation mirakulöst lyckades vinna med 1-0 och supportrarna stormade planen.
Stojanovic Fredin, va?
Jajamän, och det var vild glädjeyra från... ja, inte helt nyktra supportrar.
Jag tycker det är lite synd överhuvudtaget att inte HIF spelar fler träningsmatcher i Danmark. Så var det ju förr. Då kunde man ju liksom se HIF Esbjerg till exempel. Och så åkte man inte... Jo, jag har varit i Esbjerg också och sett träningsmatch. Men ibland, om det var väldigt långt, att man hade lika långt till ett ställe någonstans i mitten, HIF och till exempel Ålborg eller vad man nu mötte, så kunde man mötas bakom, på någon plan bakom någon högstadieskola ute på danska vischan. Jag tyckte det var lite charmigt, och det var gott om folk både från Helsingborg och då från det danska laget, supportrar då. Jag kan sakna lite grann faktiskt de här matcherna mot i Danmark. Vi får ju en nu mot Helsingör, men ja.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Men innan dess så är det ju alltså Varberg. Alltså det var en väldigt energisk inledning av er här, måste jag säga. Kul! Det kanske är för att vi värmde upp med att snacka bilar innan. Och motorcyklar. Det var en debatt som gick varm.
Jag vill
varm.
Poängtera att jag är helt ointresserad av bilar. Men visst, och det har jag uppfattat som att ni också är.
Jo, tack.
Så det låter helt ologiskt att vi diskuterar bilar.
Det var så, men det fanns en anledning till att vi gjorde det, för att det var någon bil som inte funkade 100 och sen, ja. Så vi sjöng upp genom att snacka om bilar, men det ska vi inte göra nu, utan nu ska vi snacka om annan fart på planen och Kleber Sarenpää som är ny tränare och inför ett nytt system vad det verkar. Du har träffat Kleber, Marian, och du har träffat Benjamin Aqua, en av de spelarna som måste, tror jag i alla fall, lyfta sig ett par nivåer om HIF ska få till en fungerande balans och offensiv. Men det är min egen åsikt. Men, så att vi kan baka ihop dem där, för det är en del intressanta aspekter att resonera kring där, bland annat spelsystem.
Ja, som sagt, det finns en text ute på hd.se där Benjamin Aqua pratar om sin nya roll. På träningar jag har sett så har man kunnat se några tidiga mönster i HIF. Om vi nu ska prata formation så skulle jag väl vilja säga att liknar något av ett 4-4-1-1. Där man alltså har haft Benjamin Aqua och Adrian Svanbeck också spelat i den rollen på träningarna. I en slags släpande forwardsroll där ja, han ligger helt enkelt närmare forwarden. Det är inte det här lite mer rakare 4-3-3 som man körde förra säsongen, utan lite annan form på laget. Det jag fastnat mest för är ju det här nya experimentet man har testat med att köra med en inverterad vänsterback. Det är någonting vi aldrig har sett i HIF tidigare. För de som inte vet vad det innebär så är det helt enkelt att när HIF går till anfall så använder man sig av vänsterbacken som en slags central mittfältare. Vänsterbacken flyttar helt enkelt in i banan medan man då övriga tre backar, alltså högerbacken och de två mittbackarna, bildar en trebackslinje. Och så ska då vänsterbacken hjälpa till centralt i plan samtidigt som man då har vänstermittfältaren som flyttar betydligt längre ut på kanten för att skapa bredd. Så ledes får man också ett övertag centralt i plan. Sen så när man på de här träningarna jag har sett, när man då har gått tillbaka i försvarsställning, då faller liksom vänsterbacken ner i en normal vänsterbacksposition igen. Det är ett intressant drag. Det har blivit en trend på många håll och kanter i fotbollsvärlden med inverterade ytterbackar. Det jag känner spontant, förutom att det givetvis är intressant, är att frågan är om HIFs vänsterbackar är så bra anpassade för ett sånt system. I mina ögon är både Dennis Olsson och Simon Bengtsson ganska liksom, ja men mer åt kantslickarhållet. De gör sig bäst när de får större ytor på en kant och får jobba brett. De har i mina ögon kanske inte de kvaliteterna just i att överbelasta ett centralt mittfält, att sätta fram passningar och slå genomskärare och kombinera sig fram i planen. Men det ska bli, om man nu väljer att köra på, det är tidigt än så vi vet ju inte hur det ser ut i Superettan-premiären, men om man nu börjar implementera detta i träningsmatcherna så ska det ju vara något, så är det något jag tycker ska bli väldigt intressant att följa hur det funkar.
Vem av dem då, Dennis Olsson och Simon Bengtsson, har använts på de träningar du har sett och vem av dem tycker du själv i så fall skulle vara mest lämpad för nu, en sån roll?
På den träningen jag såg så var det Dennis Olsson och William Westerlund faktiskt som spelar vänsterback. Simon Bengtsson var inte där då, men han har ju spelat i den rollen på andra träningar. Och det är ju svårt att säga vem som är bäst lämpad av dem. För i mina ögon så är de båda väldigt mycket klassiska vänsterbackar, eller Dennis Olsson är ju ytterforward i grunden, men alltså jag ser ju inte någon av dem som en central spelare, men det är ju möjligt att Kleber Sarenpää kan få ut andra egenskaper av dem i en sån roll.
Ja, jag började med Kleber Sarenpää, gick till Benjamin Aqua, vi hamnar på vänsterbackspositionen och ett ord som inverterad. Vi kommer tillbaka till Benjamin Aqua, för jag kommer inte att släppa den bollen riktigt, men vi fortsätter här nu. Maria, när du hör talas om, eller ja, när Sebbe pratar om detta med inverterad vänsterback och i HIF, och du som har följt HIF i typ tre evigheter och sen ett par hundra år till. Vad säger du om en sån tanke?
Ja, men jag tycker det är spännande att se att man provar det här. Alltså det är som sagt, det är inget nytt. Inga jämförelser i övrigt, men eftersom jag följer i England följer jag ju Tottenham, som rätt många känner till, Hotspur. Så spelar de ju nu under den nya tränaren Ange Postecoglou, spelar de ju med båda kanterna med inverterade ytterbackar. Och jag håller med Sebbe, jag har väldigt svårt att se utifrån de egenskaperna, och de spelar ju med alltså extremt tydligt det här med att både högerbacken och vänsterbacken flyttar in och är deltagliga eller deltar i anfallsspelet väldigt tydligt Dels genom kombinationsspel, går på djupet, avslutar och för att sen sjunka ner och i en mer konventionell vänsterbacksroll i försvarsspelet. Det kräver rätt mycket, förutom löpstyrkan har de ju både Simon Bengtsson och Dennis Olsson. Fine. Sen tror jag inte, kanske eftersom de, jag vet inte om de är så pass tillräckligt bra med boll för att kunna gå in och bidra centralt att flytta in. Det får vi se under våren här. Och som sagt var, under Spurs tränare Ange Postecoglou, så när han var i Celtic så kunde han till och med skicka upp en vänsterback i vissa matcher upp till hörnflaggan till på högerkanten för att spela trianglar och så och bidra på det sättet. Men som sagt var, då måste du ha en otroligt flexibel spelare för att kunna ha det. Och Jag vet inte, Sebbe, hur det är, vad din tanke är kring det, men min tanke kring att man inte har använt, att man har endast i HIF använder sig av det här med inverterade ytterback på vänstersidan är väl för, antagligen för att man känner att vi har alldeles för konventionella spelare, alltså vanliga spelare på högerkanten, att man inte har påbörjat där än. För det borde ju vara mest naturligt att går man in, implementerar något sånt här, att man försöker göra det på båda sidor för att få ut ännu mer effekt och bli ännu mer svårläst som lag. Nu kör man bara det, om jag fattar det rätt.
Så ja,
det
på
bara...
den träningen gjorde de det. Ja, sen det, vet jag inte om,
nej, det
om
vet
de eventuellt har gjort annat. Ja, annat på andra träningar.
Men jag vet inte, alltså, jag har inte riktigt bilden framför mig på högerkanten om man har den spelartypen som skulle kunna...
Nej, och jag tänker också att när du gör på det här sättet att du liksom flyttar upp en vänsterback centralt, så bygger du ju då på en trebackslinje där bak. Och då behöver du också ganska, alltså, försvarsstarka spelare i en sån roll. Om du till exempel använder Jon Birkfeldt som en högerback, så är han mer defensivt präglad. Benjamin Nuren har också bättre defensiva egenskaper än Dennis Olsson och Simon Bengtsson. Så det kan också vara en förklaring, det vet jag inte. Men,
och flyttar du upp en av dem så att de fungerar som enligt det här nya modet, så får du ju antingen i en trebackslinje, förväntas då antingen Dennis Olsson eller Simon ta den platsen i en trebackslinje. Och det är ju inte de, med all respekt, de mest försvarsstarka spelarna i den, liksom, vad det gäller bland backarna. Så som jag ser det.
Ja, exakt.
Utan de har sina styrkor på andra sätt. Och då blir du ganska sårbar med en trebackslinje kanske om du tappar boll.
Vi har ju sett olika varianter på det här. Du nämnde Tottenham som ett exempel. Manchester City är ju mästare på olika kreativa taktiska lösningar. Arsenal har använt Oleksandr Zinchenko i en sån roll. Malmö FF tog det nästan ett steg längre förra säsongen när man i vissa matcher lät Anton Tinnerholm komma in och spela mer i en nummer 10-roll till och med. Så det har ju verkligen blivit en trend där lag gör på olika sätt, men liksom ändå utifrån samma princip, det här med att överbelasta centralt när man går till anfall.
Men jag tycker det är kul att HIF gör det. Jag är också väldigt nyfiken på den här, om man fortsätter eller om man bara gör det liksom bara för att se om det går eller sånt där. Men det är kul att man provar någonting nytt. Och det har man ju tid till nu i alla fall, ett par veckor till.
Så är det. Men om det är som ni spår, att egentligen så finns inte spelartyperna för det, så kan man ju undra, ska man då implementera det nu?
Ja, det återstår att se hur det funkar i träningsmatcherna. Det är ju klart att man måste testa sig fram, inte minst en sån här försäsong. Det ska, tror jag nog att man ska, liksom, att alla supportrar ska ha med sig här nu i de första träningsmatcherna, att nu är det något helt nytt som ska komma på plats under, med ny tränare och nytt system och allting. Så det är ju saker som inte kommer sitta här i början, och det gäller nog att ha lite, det uttjatade ordet tålamod, men alltså just med innan allt sitter på plats som det ska. För det är fullt naturligt att om Sarenpe väljer att liksom testa sig fram med kanske fler än ett spelsystem och med vissa spelare på lite olika positioner och så, så får det nog lov att vara här under de första träningsmatcherna.
Frågan är, spelar han med det här i Brage? Jag kan inte minnas det, att man hade så tydligt med ytterbackarna som deltog centralt.
Mm, svår fråga.
Ja, jag såg ju inte alla Brages matcher, det kan jag inte påstå, men jag kan inte minnas det när HIF mötte dem i de två matcherna jag såg uppe där när... Eller på hemmaplan. Jag kan inte påminna mig, jag har för mig att Brage hade en rätt så rak backlinje där. Men ja, vi får se.
Det lär utvisa sig.
Absolut.
Och dessutom kan Sebbe få ett alternativ till ordet tålamod. Du kan prata om is i magen istället. Så...
Då använder vi det för mig. Ja.
Men åter nu, vi släpper det med inverterade ytterbackar. Åter till Benjamin Aqua. För jag studsade till på en sak i den intervjun, Sebbe. Och det var ju produktionen sett till antalet matcher han har gjort. Nog för att jag har sett och konstaterat att han producerar inte så mycket, men att det var så pass lite som det faktiskt verkar vara. Och nu ska han då ha en offensivare roll vad det verkar. Och vi vet ju att hans avslut inte alltid träffar mål. Men vi vet också, jag tjatar om det, eller tjatar jag inte, men jag återkommer till det. Den pärla han fick till i matchen som i övrigt var ett stort minus, den borta mot Gais, visar ju att han ändå har tryck i sin sko. Det gäller bara att, eller sko, fot, att det faktiskt är rätt riktning på det också.
Ja, han gjorde ett snyggt mål mot Sundsvall borta i Allsvenskan 2022 också. Det är intressant, men alltså om man då ska snabbt kommentera hans poängfacit så ska man ju ha med sig att han inte alltid har haft den mest offensiva rollen i HIF. Och det där tycker jag är intressant, för jag vill hävda att han är som bäst i en mer tillbakadragen roll. Kanske till och med som en sexa snarare än en tia. Jag tycker att han har lite rivjärnsegenskaper som hade passat bra i HIF. Med det sagt så kan jag inte säga att han kommer användas fel i den här rollen, för vilka alternativ finns egentligen? I mina ögon så är det inte någon annan mittfältare som är bättre offensivt än Benjamin Aqua, fast att offensiven inte ens är hans bästa del. Så tittar man på truppen idag, vem kan ta den rollen på bästa sätt? Ja, då skulle jag ju säga Benjamin Aqua. Så det är ju fullt naturligt att man kör med honom i en sån roll. Och det kan ju också vara så att det lossnar för honom. För han har ju, det har vi ju pratat om många gånger, att han med sin liksom fart och teknik bör kunna göra mer. Så får han då förtroendet i en mer offensiv roll, så kanske det också kan leda till att det händer mer grejer.
För mig är det så, här kommer jag ju att gå emot dig lite, Sebbe, mot din expertkunskap. För mig är det så att Benjamin Aqua är en offensiv spelare. Att sätta honom i en mer defensiv roll, jag ska inte säga att det är hål i huvudet, då säger jag att du är korkad. Det kommer jag inte göra, men för mig är det att kasta bort den potential, oförlösta potential som finns i honom. Jag ser det mer som så att nu går typ sista tåget för hans karriär. Får han inte funka under Kleber i en offensiv roll, ja, men då ska man kanske inte förvänta sig att det blir så mycket mer av Benjamin Aqua. Men för mig är det en spelare som ska ha en offensiv riktning i sitt spel. Och det handlar om att få ut mycket mer av honom. Och jag förstår er supportrar som lyssnar här och har tröttnat på att det inte händer någonting där. Men för mig är det fortsatt så att ska han vara på planen så ska han vara en offensiv roll. Det är min syn på Benjamin Aqua.
Ja, men jag köper det du säger. Sen så tycker jag att han ofta gör sina bästa aktioner, ja, men en liten bit in på offensiv planhalva. Det är väldigt sällan i sista tredjedelen som han briljerar. Han har gjort det vid några tillfällen, men ofta är han som bäst när han får hämta boll och sätta fart lite längre ner i planen, tycker jag.
Ja, och lite kanske utifrån en kant också. Alltså, han måste ha ett utrymme, starta med ett utrymme. För att skicka in Aqua, jag lyssnar på er lite grann här, att ni tycker att han jag vet inte om han har så där jättemycket bollvinnaregenskaper egentligen, utan oftast idag, alltså centralt där det är mycket folk. Jag vet inte om det ska vara hans utgångspunkt och felvänd kanske många gånger. Han är duktig med boll och så, va? Men det händer för lite där. Då är det kanske bättre att han söker sig lite grann ut mot en kant och startar där med bollen för att få. En sak han är bra på, det är faktiskt rättvänd med boll och komma med fart. Och det har jag svårt att säga att han skulle göra i en släpande forwardsroll. Det är möjligt att... För där är ju så pass packat med spelare idag, och där tror jag inte han kommer till sin rätt fortsatt.
Vi gör ett experiment här nu som kanske gör att jag fäller krokben för mig själv nu. Och då må det vara hänt, och det gör jag, och det är helt okej. Men, och jag är usel på att komma ihåg matcher, men det var ju en match där Akpa var så väldigt, väldigt bra. Jag vill minnas att det var i ett derby mot MFF. Var det bort? För ett par år sedan.
Det stämmer, 2022. Precis efter sommaruppehållet. Alvaro Santos och Mattias Lindströms andra match.
Och det kanske var en lyckträff. Det kanske var en engångsföreteelse. Men som han spelade där, det är så jag ser möjligheterna hos Benjamin Akpa. Och nu kommer det till det här. Fälla krokben på mig själv eller inte? Frågan är, vad spelade han i för position där? Det kommer jag inte ihåg. Spelade han i en defensiv roll här, där Sebbe, då lägger jag mig platt och säger bara I adore you, I regret my words.
Jag har inte
men det är den Benjamin Akpa jag ser framför mig.
Ja, absolut. Där är han ju riktigt, där var han riktigt bra i den.
Hur många matcher har spelat sedan dess där han har dessutom haft chansen att briljera på en lägre nivå i Superettan?
Ja, det har ju varit några stycken. Det har runnit lite grann under broarna. Så att,
jag säger att de bästa matcherna han har gjort var under hösten i Allsvenskan 2022. Jag tycker han var jättebra även borta mot Värnamo till exempel under den säsongen. Där höll han en betydligt högre nivå än vad han höll förra säsongen. Sen finns det ju såklart förklaringar till det. Men ja...
Han kommer vara en nyckel i det här, alltså för Klebergs sätt, och eftersom HF måste ju helt enkelt utifrån de siffrorna vi såg i fjol, de måste ju börja göra mål, alltså. De gjorde 32
och förra året också dessutom,
ja,
i Allsvenskan.
Precis, alltså, de har haft förtvivlat svårt under två säsonger att både producera chanser och göra mål. Där har du verkligen att de måste hitta nycklar till. Jag tror det bara var... Det var väl de två lagen som åkte ut. Jönköping och... vad heter det? Vilka åkte ur nu? Var det så
AFC.
AFC. Och sen var det nog något lag till som gjorde färre mål än vad HF gjorde förra säsongen. Och det där... 32 mål, på det är knappt ett i snitt per match. Det är ju jättesvårt att vinna matcher då. Ja, det är klart du kan vinna alla med 1-0, ja. Det är ju absolut.
Ja. Och visst, det är säkert många av er som lyssnar som har gett upp hoppet om Benjamin Akpa. Jag har inte gjort det än, därför att jag ser också...
Nej, det har man inte gjort.
Nej, men jag ser också att här, det är en av de spelarna som jag sa inledningsvis, som jag i alla fall ser det, måste lyckas. För du behöver få till ett bra samarbete med Taylor Silverholt, nyförvärvet. Du har, tack och lov...
Du har redan gett upp Musin, alltså.
Wilhelm Löp... Nej, det har jag inte heller. Men eftersom det verkar vara Taylor Silverholt som man satsar på, som jag har förstått det, så går väl han först i kön, om man också värvat in honom. Sen, tack och lov, är Wilhelm Löp kvar för HIFs del. Men så har du Erik Berg som har... Erik Ring, inte Erik Berg, det är en helt annan människa. Erik Ring som har försvunnit och inte kvar. Och så har du vänsterkanten då, vem det nu är som kommer att vara där. Den här offensiva fyran, får man uttrycka som, måste ju bli produktiv, som du pratar om, Marian. Ja, och göra fler mål. Det är helt ja, men det är fundamentalt.
Ja, absolut. För du saknar även en som skulle egentligen kunna spela lite grann i det här hålet, i en som är nu tillbaka dragen forward, som inte varken har tränat eller är med nu framöver, verkar det, så det är Amin Alhamawi till exempel.
Ja, vad händer där?
Ja,
jag har försökt få tag på honom utan framgång än så länge. Jag hoppas att det kan lossna här senare under veckan. Men Ja, Micke Dahlberg sa senast i förra veckan att läget var oförändrat från senast vi pratade med honom. Och då är det ju helt enkelt att HF sedan tidigare har lagt fram ett kontraktsförslag. Amin Alamavi har valt att vänta, de fortsätter att ha en dialog, men mycket mer än så vet vi inte i nuläget.
Men det måste vara kört ju, herregud. Han
alltså,
har inte, han
HF kan inte vänta hur länge som helst. HF kollar ju givetvis på andra alternativ. Men,
vi har ju haft provspelare till
ja,
exempel.
Ja, Olle Kjellman Olblad från Hässleholm som ju var inne och provtränade även i november. Är ju en spännande liksom, profil sett till att han gjort det väldigt bra på lite lägre nivå och en intressant ålder och så. Så där är ju absolut liksom alternativ på den positionen, men jag tror inte det är bra för någon egentligen att liksom Amin Alamavi går och väntar allt för länge. Och jag är redan liksom hunnit förstå att det har blivit lite sura miner i supporterled. Supportrar som tycker att snart får det vara nog. Liksom. Man kan inte bara ha HIF som en plan B och liksom gå tillbaka och förvänta sig att allt ska vara som vanligt igen om man liksom har valt att bara vänta och ta HIF om man inte får något annat. Och det kan jag också köpa att det är klart att man måste ha spelare som är fullt motiverade och vara i klubben.
Ja, det är klart att det blir ett infekterat läge när det går vecka efter vecka. Han är inte ens inne i träning. Alltså, om man det, nu HF är aktuellt fortfarande, vilket jag inte tror är längre. Liksom. Dels för att jag tror inte HF måste ju köra vidare med det man har. Jag menar, att det... Och så missar han först, antagligen kommer han inte in i spel heller i matcherna här och så. Jag tror inte Kleber-Sarren Per räknar in honom överhuvudtaget. Det hade inte jag gjort ju. Jag hade nog gått på andra spår. Och visst, kommer man in nu i elfte timmen, ja, jag tror att ska du ha en chans att försöka reparera det, han står utan kontrakt, han gör ju som han vill ju såklart och HIF gör ju som de vill, men då måste du nog liksom spotta in en 20 baljor för att folk på läktaren ska glömma vad som hände liksom, utan att man håller på att vela och HIF kanske som en plan B eller en plan C till och med, alltså, då får du nog vara förbannat bra när du kommer in så pass sent om du redan har varit i rullorna innan så att säga. Kommer du in ett nyförvärv i mars här, vad är det nu, transferfönstret är väl
27 mars
ja. Så har man ju såklart och har ingen koppling till HIF. Ja, men då är det ju såklart synen på den spelaren är en helt annan än en som är fostrad i klubben och som har blivit erbjuden ett kontrakt som tackar nej. Jag tror inte Amin Alamavi, det är vad jag tror, alltså, kommer inte spela i HIF. Jag tror att just den här dörren är stängd, framförallt från HIFs sida verkar det som, från Dahlbergs sida, att han verkar vara lite trött på det hela. Va? Och jag kan inte säga annat än att HIF gör rätt i detta fallet och går vidare med andra alternativ. Och Amin Alamavi kanske gör rätt också från sin håll och har kanske redan alternativ. Men man frågar sig, hur förbereder han sig? För han ska väl fortsätta spela fotboll, misstänker jag.
Ja, det misstänker jag också. Men det finns ju också mer kanske i den här potten om det nu börjar bli en viss irritation i supporterleden. Du har hela storyn med Anthony van den Hurk, vad som hände där. Du har storyn med Lukas Lingman. Och klubben är HIF. Det ska man känna respekt för att komma till och vara i och vara en del av och så vidare. Att då eventuellt då tveka eller vela, det är klart att blir det fler sådana historier så tröttnar folk.
Ja, men framförallt så jag tycker utifrån det som Kleber-Sarren Per, när jag pratade med honom, gjorde en längre intervju i helgen med honom, säger att han vill bygga en ny kultur i HIF, så passar det kanske inte in att folk kan komma och gå lite som de känner för i den här klubben, att ha ett förhållningssätt till ett kontrakt, till ett avtal, lite som man känner för det. Nu vill inte jag vara kvar från, och så bråkar man bort sig. Jag vill inte vara kvar av den eller den anledningen. Och att HIF ska stå där med mössan i hand. jag tycker att ska man bygga en ny kultur så kan det knappast vara en del av den kulturen om man vill stärka den.
Nej, då måste man ju rensa sånt som har varit. Nu ska vi inte ta för stora ord heller kring Amin Al-Hammam. Nej, jag i alla fall eftersom vi inte har pratat med honom på ett tag. Så att...
Nej, sen, man ska ju ha med sig att han har ju liksom, eftersom han är kontraktslös nu så har han ju all rätt att göra precis som han vill. Sen så,
och han var lojal när han var här, det är ingenting att snacka om.
Så det här är ju egentligen upp till HIF. Alltså, kan HIF vänta? Ja, då fine. Liksom. Men vill HIF sätta krav så kan ju de göra det också. Precis som Amin också har all rätt att göra som han vill i denna situationen. Men så jag tycker nog att frågan kokas ner lite till hur HIF bör resonera. Bör man liksom tänka... Alltså att är Amin Al-Hammawi så viktig för det här laget att man kan vänta i flera veckor till på ett besked från honom, eller känner man att nej, vi kan få en lika bra spelare här och nu som vi kan få in i laget och
vilket
bygga.
Eftersom man tittar på provspelare, man har tittat på ytterligare en från Värnamo som är mer etablerad. Som har spelat 5 år i Värnamo.
Charlie Vindehall.
Ja, det är ju en central mittfältare som är väldigt intressant tycker jag faktiskt.
Det är mer en tvåvägs mittfältare. Det är inte en offensiv utan han är bra på lite av varje kan man väl säga. Det är en schweizerkniv. Swiss Army Knife kan man väl mer säga. Jag tyckte jag såg honom på en träning. Jag tyckte han ser spännande ut. Och har inte HIF ett bättre kort i fickan så tror jag faktiskt att han hade kunnat passa in i det. Utifrån det jag ser med mitt amatörmässiga fotbollsöga. Och man ska inte glömma att kommer man från Värnamo så är man en väldigt välutbildad fotbollsspelare. Som kan svensk fotboll och som dessutom... Ja, det var först i fjol där han inte fick tillräckligt mycket speltid. Men dessförinnan var han en viktig kugge i Värnamo. Och det spelare som kommer från Värnamo, det har jag en tillit till i alla fall.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror... kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Och när vi pratade med honom, var det du Sebbe också?
Nej, eller var Marian.
Det var jag.
Det var du.
Ja.
Det är så svårt att hålla koll på vem som gör vad. Men det fanns ju någonting i... hans svar som var högintressant också kopplat till det du sa om Kleber Sarenpää och eventuellt hur han tänker kring Amin Al-Hammawi. Om man nu vill sätta en ny kultur, ja men då kanske man får sätta ner fötterna och slå ner nävarna också att nu bygger vi så här. Och det är Charlie Vindehall och det som kommer till att koppla ihop det här, det han pratade om att det var att i Värnamo så bygger man utifrån en tydlig identitet som HIF sökt under flera år. En tydlig identitet, man plockar in spelare utifrån det och inte bara kopplat till fotbollsmässiga egenskaper utan också till personligheten att man passar in. Det var ju lite av hans förklaring till att Värnamo har gått så bra. Och det är det som HIF försöker sätta och försökt sätta under flera år och som Kleber Sarenpää nu är den som ska sätta. Och då blir det kanske extra intressant med en spelare som Charlie Vindehall och även kopplat då till hur man ska göra med Amin Al-Hammawi.
Nej, jag tycker det är intressant det här, exakt det du sa, jag ska inte upprepa det mot er, med att man inte nödvändigtvis går på namn, kända namn för att plocka in i en trupp som man vet har presterat i tidigare klubbar, utan verkligen att det kan vara en spelare som ingen någonsin har talat om, men som då i Värnamo man vet det är alltså att Han tickar alla de boxar vi söker, eller som måste fungera när vi ska ta in en spelare. Dithän skulle jag vilja att HIF också kom, och då kanske man är på väg med det med Kleber. Men det är ju liksom det som att vända en oljetanker, det här med bildan kultur. Det är ingenting som man gör över en kaffe, över en fika, utan det här kommer att ta tid, och det kommer få lov att ta tid. Nu har Kleber 3 år, va? Ett treårskontrakt.
Ja, 2 år.
2 plus option, ja. Men det som jag tycker är viktigt är att jag tycker det är en intressant grej att han och Micke Dahlberg då, som är inte sportchef utan sportsligt ansvarig för här verksamheten, de verkar prata samma språk. De ska ju få chansen att bygga den här identiteten och HIF-kulturen, om vi ska sätta en etikett på det hela.
Ja, och det med identitet tror jag inte man kan underskatta hur viktigt det är. Jag minns faktiskt, nu när vi står och pratar om det, när vi stod och kommenterade, Erik Persson och jag, nyårssaluten. Inte nu, utan förra året. Då hade vi med Andreas Landgren, som inte är kvar i HIF nu. Men där han också pratade om vikten av detta inför förra året, att sätta identiteten. Nu vet vi ju alla hur det gick förra året, och någon identitet... Ja, det blev till slut om att bara handla om en sak, att hålla sig kvar. Nu är det nytt på många plan. Kleber Sarenpää ska sätta den nya identiteten. Han har också, vad det verkar, då börjat med ett annat spelsystem. Det har ju under flera år legat som någon slags våtfilt att vi ska spela 4-3-3 sen Andreas Granqvist kom in som sportchef. Eller ska vi inte? Det har liksom inte varit synkroniserat med tränare alla gånger och med spelartruppen och vilka spelare som har funnits. Nu är Kleber här, det är en ny era, det är en ny kultur, det är ett nytt spelsystem, det är en delvis ny identitet. Eller helt
mycket som ska få alla på plats.
Ja, och det... då är vi inne på den oljetanken.
Ja, och det, alltså det här, senast HIF hade väl någon identitet, och det var inte bara för att det var framgångsrikt. Det var till exempel, jag har pratat rätt många gånger med Per Hansson då när HIF hade, när de var så pass runt 10-talet där, när det faktiskt var senaste gången HIF hade en riktig kultur. Det var som när vi har pratat, så sa Per, när du kom som ny spelare in i ett omklädningsrum så kunde du direkt liksom veta, okej, okay, det här är HIF. Så här funkar det här. Det var glasklart när du kom in utifrån och kunde komma in i ett omklädningsrum på den tiden, att så här funkar det på träning. Det här kräver vi av dig som spelare när du är i HIF. Det här, vi är HIF och det här står vi för. Sönderfallet, alltså det med den här kulturen, den sammanföll egentligen. Det har pågått sakta, liksom krackelerat under 10 års tid. Och den började då liksom faktiskt när Henrik Larsson som kom in som tränare. Och det blev liksom otydligt, diffust. Vad är HIF? Vad ska vi stå för? Jag menar, det har ju inte bara kopplat till en dålig ekonomi som HIF förvisso har haft rätt många år. Du kan bygga en kultur oavsett om du har en stor påse pengar eller har det lite mer knap.
Värnamo.
Absolut. Du har till exempel... vi har ju en träningsmatch. Ja, vi har en träningsmatch från HIF möter Varberg. Alla är fullt ganska på det klara med vad Varberg står för, va? Även vi som inte får bevaka Varberg varje dag. Jag utifrån kan peka på vad kulturen i Varberg är, hur man vill spela, vad man är för klubb. Och
den lär inte förändras på Tobias Linderoth som tränare.
Nej,
inte jättemycket.
Tvärtom. Man tar in Tobias Linderoth just för att han är lämplig för att kunna föra den här kulturen vidare. Och där tror jag HIF har ett jobb att göra, och ett superviktigt jobb som egentligen inte har kopplingar det minsta till resultat tills vidare, tycker jag. Sen är ju detta en resultatbaserad bara, ja jag vet. Men jag tror att det jobbet är minst lika viktigt som att få resultat, att HIF, om när vi sitter här på de 2-3 år och säger att, men titta, det här står HIF för idag. För mig är det ganska klart, där är inte jag idag. Och det har inte varit på många år.
Och kanske, nu slår det mig, kanske är det just därför som man också, kopplat till ekonomi också, men kanske satsar extra mycket på egna spelare, unga spelare. För den kategorin spelare är ju, om man nu ska se det relativt sett, lättare att forma. Även om den generationen spelare kanske har egenskaper som, ja, ja, på många olika sätt påverkar. Men ur den aspekten så kanske det är lättare, lite lättare för Kleber att forma den nya identiteten med många unga spelare. För det har ju också försvunnit några äldre rävar. Inte på något vis att de skulle ha motverkat en ny kultur, men ja, ni fattar vad jag menar.
Ja, nej, men så är det ju att det är ju lättare att liksom bygga något nytt när det inte är allt för många spelare som har liksom varit med i det här ekorrhjulet som bara har gått skit i flera år. Det är ju liksom, ser man på den truppen HIF hade som gick upp i Allsvenskan där på Örjansvall 2021. Där är liksom fyra spelare kvar i truppen. Kalle Johansson, William Löper, Dennis Olsson och Benjamin Aqua. Det säger jag ganska mycket.
Men med det sagt så höjer jag också ett varningens finger. Och det är ju inte särskilt svårt att göra det. Men när jag tittar på truppen så känns den rätt sårbar. För att inte säga mycket sårbar. Och med många unga också. Kommer inte resultaten? Vad händer med alla skallar då? Och då är det ju väldigt viktigt att Kleber finns där som ett sammanhållande kit och kan föra in laget på rätt väg. Ja, det finns så mycket att ha koll på här.
Men otroligt spännande också, för det finns ju alltså lika gärna som att säga att man tar upp lite grann att det kan gå illa, så finns det ju möjligheter också i allt det här.
Absolut.
Stora absolut möjligheter som jag säger, och också göra någonting bra av det hela.
Men jag tycker att HIF behöver få in någon spelare till. Det gör jag faktiskt.
Ja, men det skulle jag väl tro. En eller två spelare till in.
Sen är det inte enkelt.
Sen kommer det säkert, alltså...
Ja, och då pratar jag inte om breddspelare, utan det ska vara spelare som går in i starten.
Ja, men mycket möjligt också att det är någon eller några som lämnar, alternativt blir utlånade. Liksom.
Men är det någon av de provspelarna vi har nämnt här nu som är nära? Vet vi någonting där?
I nuläget vet vi inget. När jag frågar Micke Dahlberg om hur liksom, om de har satt någon deadline för när de ska ta beslut och så sa han att det är någon sån finns inte. Så ja, vi får se.
Kan man, jag tror HIF också räknar med att båda de provspelarna som man har haft här, liksom, de ser ju om sitt hus ju, såklart ju. Och då får man, det är liksom, alltså, fotbollsspelare finns det ju. Det är inte så att det råder brist på fotbollsspelare. Sen ska man fråga, sen är det ju så liksom att man ska ha in en spelare i HIF till rätt peng. Och det är kanske där svårigheten är. Alltså att få, för vi ska ju veta det fortfarande, HIF utgår. Fakta i målet är att vi har att HIF idag är, om man räknar in i svensk elitfotboll, den här SEF-familjen, så är HIF på plats 29. Det är utgångspunkten idag. 13 slutar man, va?
28.
28, förlåt. Man är 28 av 32 föreningar. Det ska man ha med sig. Och när man börjar prata om allt det som måste göras, det är ett jättejobb framför sig man har, men också HIF är ju fortfarande en klubb som givetvis som kan locka spelare på ett annat sätt än kanske klubbar som är högre upp i Superettan, som hamnade högre upp under förra säsongen. Men det är fortfarande så alltså att det är, glansen har ju falnat, eller det är ju
Jag har två tankar till som måste ut här i podden, så vi måste säga någonting om. Och dessvärre så leder den ena bort från aktuellt ämne och samtidigt inte. Ja, ni kommer fatta. Det är två saker då. Det passar bäst att faktiskt, tycker jag, titta på hur det ser ut i andra superettanlag när vi pratar om det behöver in någon värmning till som går in i startelvan, för andra lag fyller på. Den andra tanken som egentligen också skulle passa in här och nu när vi pratar om identitet, det är ju det Kleber sa till dig i intervjun, Marian, om att det nästan är en för snäll grupp.
Ja, visst är det intressant.
Ja, men eftersom vi pratade om värvning in till HIF, så passar det kanske lite bättre att ta hur det ser ut i andra lag lite grann innan vi går in på det med gruppdynamiken och snälla pojkar eller män.
Jag tycker ju faktiskt att lördagens motståndare Varberg ser intressant ut. Tobias Linderoth då, som ju har gjort mycket med begränsade resurser i Skövde, kommer ju, eller har ju tagit över där. Man har en hel del spelare kvar från Allsvenskan, men framförallt har man ju tagit in en del, ja, men intressanta superettanamn skulle jag säga. Linderoth har ju tagit med sig 3 stycken från Skövde, Isak Bjarkebo, Isak Widjeskog och senast Mark Tokic. Det är 3 spelare som är intressanta. Widjeskog och Bjarkebo var ju först utlånade från Kalmar till Skövde förra säsongen och fick ju effekt på dem under hösten. Sen så har man även tagit in Diego Montiel som har gjort det bra tidigare i Sverige, och det är liksom, ja, men det känns som man bygger ett ganska så gediget lag där, som Marian sa, man vet vad man kommer få lite. Det kommer att vara samma liksom identitet. Man har kvar en del av de här lite mer rutinerade spelarna också som har varit med i Allsvenskan. Joakim Lindner, Hampus Zachrisson, Anton Liljenbäck och så vidare. Sen ska man ju ha med sig att de givetvis har tappat bärande spelare som har gått till allsvenska klubbar då. Dejan Krasnicki till Elfsborg, Ismet Lushaku till Norrköping och Vinicius Nogueira till Halmstad. Även tappat Viktor Karlsson till Landskrona Boys. Så där är ju en del tapp, men värvningarna de har gjort tycker jag är intressanta. Så det känns inte, först hade jag väl kanske en känsla när man ser liksom Varberg under hösten i Allsvenskan förra året, att det är lite som varning att det här kan ju braka rakt igenom Superettan också. Men den känslan absolut inte nu. Jag tror att Varberg blir ett topplag.
Men Varberg är ju dessutom, som kan man räkna som ett nyförvärv för dem, är ju faktiskt att de är väldigt Superettan-kompatibla. Sett utifrån hur Superettan är, så, alltså serien, vilken karaktär den har. Och där tror jag faktiskt att HIF-spelarna måste bli medvetna om vilken sorts, och det tror jag Kleber också kommer att överföra väldigt tydligt, alltså, för jag tror inte det går att komma in längre så som man gjorde. Lite grann tycker jag man har gjort det ändå, alltså vi är HIF när man kommer in i Superettan och det ska räcka, utan att vara medveten om vad faktiskt som krävs i den här serien. Oftast är det ju, ja, men det, dels är det ett långt race. Jörgen Lennart som brukade prata om ett maraton hade faktiskt inte helt fel i det, va? Men vad innehåller det maratonet? Ja, men det är väldigt mycket kuperad terräng som du ska ta dig igenom. Och hur gör man det? Ja, men det är mycket, du måste koppla på ett pannben. Det räcker inte liksom att du kan, alltså att du bra dribblar, läcker med boll och så, utan Superettan skiljer sig på så sätt väldigt mycket från Allsvenskan, skulle jag vilja säga, va? Och där har du till exempel Varberg väldigt medvetna om att vi är Varberg, och just det, deras sätt att vara passar, tror jag, Superettan ganska bra, för det är rätt många lag som är där, som är liksom, alltså, ja, men det handlar om att löpa, det handlar om att vara kampspelare, det handlar om att vinna match från 1-0 i november när eller i oktober där på hösten när det regnar som fan, om du ska vara med där uppe. Jag menar, titta på lagen som gick upp. Gais var nog mer, skulle jag säga, lite grann avvikande. För det,
det var ju mer ett allsvenskt kompatibelt,
ja,
lag.
Ja, men det var ju det faktiskt. Alltså. Medan Västerås, de var som gjorda för Superettan. Det var inget flashigt med Västerås. Men det var ett kompakt, ett väldigt tydligt lag vad de ville göra.
Med en
göra.
Bulldozer längst fram.
Ja, absolut. Exakt. Och jag tror att ju förr hela den här HF-truppen fattar, och det borde det göra nu eftersom man har fått blivit varse det i fjol, de som är kvar, vad som gäller, så hoppas jag att man tar och anpassar sig också till mer seriens krav på vad det krävs för att spela och vinna matcher.
För det andra lag som också har fyllt på, vi kan inte gå igenom alla lag här, men vi kan väl ta några exempel. ÖIS har hittat något namn och ny tränare.
Ja, men som var i samma region som HIF i fjol och som kvalade sig kvar då. De verkar också göra en omstart här nu med
Pontus Farnerud som sportchef,
ja.
Va?
Ja, man har tagit in meriterade backen får man ju säga, Mikael Dyrestam. Och sen så
Har man ny tränare.
Ja, man har ju tappat en del, eller många spelare som man hade inlånade som har lämnat och sådär. Men det känns ju som ett lag som ändå kan bli bättre, skulle jag säga. Sen har det ju inte rört jättemycket på sig där, men jag tror att det känns ändå lite intressant. Öster, där är det ju inte klart med någon ny klubb för deras skyttekung Jesper Westermark. Så han får ju räknas out. Alibek Aljev som väl vann skytteligan i ettan södra förra säsongen har man värvat. Kugen Måns Berg slutar. Alex Thor Hauksson har flyttat tillbaka till Island. David Seger har man tagit in från Örebro. Så,
och det har rört på sig Boys också. HIS derbykonkurrent.
Fick ju behålla David Edvardsson som ju verkligen var en nyckelspelare. Dessutom plockat in Viktor Karlsson som jag nämnde från Varberg.
Men också
har
ju tappat.
Också tappat sin bästa målskytt hos Mandia Vara. Så det är väl också lite frågetecken på vissa platser där. Trelleborg har ju tagit in Charlie Weberg som...
Jag ska ner till Trelleborg, så jag är spänd på Trelleborg.
En. Kan ju även nämna att gamla HIF-aren Bödvar Bödvarsson har lämnat...
flyttat hem till Island, va?
Också flyttat hem till Island, Hafnarfjörder. Man har lånat Melker Elborg från MFF, målvakt. Hadi Saleh Karim som gjorde mål mot HIF när han spelade i Örgryte.
Offia har väl lämnat,
till,
va?
J Södra, ny i Trelleborg. Offia har gått till Västerås i Allsvenskan. Precis. Man har även tappat Mohamed Sayed till Örebro. Så det rör ju på sig lite i klubbarna. Men ja, det sen, känns ju definitivt lika ovisst som vanligt i Södra. Ja.
Men jag tror att det kan bli väldigt jämnt och... Sen ska man inte tro att HIF kan ta på ett bräde, som vi sa. Ligger man 28 och ska plötsligt kanske slås. Ja, det kan, man kan ju göra en utsikten. HIF kan ju också göra det likväl och få ett sånt liksom där allt stämmer och man prickar rätt med allt. Absolut en sån säsong. Men man ska inte räkna med det ju. Och alltså, helt plötsligt att ett lag som liksom precis klarar sig kvar helt plötsligt ska vara med och ta 7, 8, 9, 10 placeringar. Det är det lite man får titta på. Hur många placeringar kan den här truppen ta jämfört med den truppen som hamnade där de gjorde i fjol? Och då måste en hel del parametrar liksom falla klockrent för att man ska få ett race. Bland annat som ni säger, säsongstarten.
Mm. Hur kompatibelt är då din analys, Marian, som du drog för en liten stund sedan av Superettan, kopplat även till Lennartsons maratonlopp, kopplat till spelstilen och vad som krävs i Superettan, med Klebergs RMPs uppfattning att man kanske har lite för snäll grupp?
Ja, den är intressant, tyckte jag, när han sa det. Kanske lite för snäll.
När man då ska vara elak och skitig i Superettan.
Ja, men och där tror jag liksom vissa spelare måste gå i bräschen för det här liksom, för det hade man ju
om
man
ska, i identiteten som ska byggas.
Ja, absolut, alltså då har du ju han har blivit alltså jag tycker man ska skilja någonstans på kulturbärare och en kultur. För mig att sätta en kultur viktigare än att ha det man kallar kulturbärare. För det kan ju vara spelare som har varit i klubben i 20 år som är på väg ner och är trötta och så. En kulturbärare som kanske inte bidrar så mycket till själva kulturen. Men jag tycker det finns ett par stycken där som man ska vara av då. Willem Löper tycker jag är den tydligaste liksom, figuren för det här som måste gå i bräschen för den här satsningen. Vi har ju. Och man ska skilja det också på att bygga kultur med då ledartyp. Man kan tycka att Thomas Ronge, men vi vet ju inte Birkfeldt som vi vet ju inte, de har ju problem med skador och så. Vi vet ju inte, helst ska en spelare kunna vara på plan i så många matcher som möjligt och så många träningar som möjligt.
Kalle Joelsson
har ju varit med i klubben länge, så där har du ju kanske två stycken, men sen har du ju inte många fler ju spelare på det sättet. Så jag förstår vad Kleber menar. Alltså, det har blivit liksom, och de här spelarna som jag nämner nu löper, bland annat vet jag att jag var på en träning när han och Kalle i ett tvåmålsspel dundrade in i varandra på en 50-50-boll, varav Kalle reser sig upp och reagerar liksom, och var på, jag hör ända ut när löper bara vänder sig om och säger Vad gnäller du för? Ja, men jag vill se mer av den. Vad gnäller du för? Och Kalle bara skakar på huvudet, går in i mål. Och antagligen tycker han liksom alltså att ja, vad fan. Han reagerar rätt, löper reagerar rätt, alltså mer av sånt. Men det kanske är, oj, vad händer där om du är lite snällare typ? Och dessutom du har för många sådana typer som inte kan ställa upp och brösta upp sig. Jag förstår vad Kleber är ute efter och där är ett jobb att göra för honom också liksom. Jag säger inte att du ska spela fult, men du måste bli hårdare som spelare, tuffare.
Det låter som att du pratar om dels pannben och dels ryggrad och dels en väldigt framåtlutad bröstkorg.
Ja, och så att det får liksom att man samspelar inom gruppen, för att det hjälper ju till. Det räcker ju inte bara att man vill en löp och driver detta ju, utan han måste få med de andra, för det är då
han
det
kan
skapar.
Ju också vara skadad eller avstängd på grund av varningar.
Ja, då måste alltså någon ta ju över stafettpinnen naturligt, på ett naturligt sätt. Så jag tror att det är det han menar nog, att få ihop hela den här gruppen. Alla måste börja. Det är ett mindset också. Du måste få in ett mindset hos spelarna. Liksom. Alltså, det här är, och där har du det med kulturen att göra. Alltså det här med att vi spelar hårt. Vi spelar tufft. Och det ska bli, alla lag ska veta att det är förbannat jobbigt att möta oss. Vi är gnälliga på rätt sätt, vi ställer krav på varandra på träningarna, alla sådana bitar bidrar till att du så småningom kanske inte blir ett fullt så för snällt lag, om jag säger
men,
så.
Nej, men sen är det ju också det att vi är alla olika, vi har våra personligheter. Wilhelm Löper har det här i sin personlighet, Kalle Joelsson har det också delvis i sin personlighet, men om det är många spelare som inte har det, hur man då får det att kunna lägga till, addera den grenen i sitt ramverk som personlighet, den är ju inte helt jätteenkel.
Nej, där måste du jobba med dig själv, alltså, för du måste ju, ska du nå längre än HF, vilket jag förmodar är, utan att gå in på några namn i gruppen, alltså, vi kan ta det här som en generell grupp i gruppen, de unga spelarna, alltså du måste nog börja titta på alltså till exempel på en sån som Wilhelm Löper. Han är ju totalt galen, kan man tycka, som liksom en yngre spelare. Men ja, och så kan man säga, ja, men varför har inte löp på något längre i sin karriär? Nej, men någonstans så är det ju också så att här och nu, han kanske kommer vidare sen och har liksom ambitioner fortfarande. Men han har vissa egenskaper som jag tror också är superettan-kompatibla, om vi säger så. Och som jag tycker att de andra i truppen i HFs trupp borde ta ryck på lite grann här. Så att det ska vara hårt på träning. Det ska vara grinigt. Det var inte kanske gnälligt var fel ord av mig, men grinigt. Jag vill se ett grinigare HF i år.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vi kommer att, eller jag i alla fall, när jag är där så kommer jag försöka tänka mer på det och se vad finns det för, ska man säga, vilket ord ska man använda, grinighet, men vad finns det för pondus i de olika spelarna framöver?
Jag tycker att Wilhelm Nilsson på de träningarna jag har sett känns som en ledartyp. Det är det han har blivit beskriven som också, men det känns som att den beskrivningen passar bra in på honom. Där är nog någonting att bygga på.
Och nej, vi har inte glömt damerna. Nej, vi har inte liksom lagt dem sist här nu bara för att fokus herrarna, utan det är så att herrarna har sin premiär på lördag. Damerna har den ytterligare en lördag framåt. Så nästa vecka kommer vi återkomma mer med damfokus för alltså premiär, och vi pratar träningsmatcher då såklart. Får väl hålla isär detta med premiär och träning och tävling. Mot Fortuna har de då på Olympiafältet lördagen den 3 februari. Så nästa vecka ska vi prata mer damer igen. Vågar vi utlova redan nu.
Kan ju pufa för reportaget om tränartrion i damlaget som vår kollega Lisa gjorde, som kom ut i helgen, var det väl. Intressant. Det är ju en medelålder på 27 år på de här tre då. Kristoffer Schönbäck, Elias Åkerborg och Johan Ölmedal, fystränaren. Väldigt liksom, ja men sticker ut helt enkelt med sin unga profil. Och, ja men, de pratar om det här lite mer nördiga med AI-kameror och Elias Åkerborg som pluggat teknisk nanovetenskap och så här. Så man fick verkligen en bra bild av vilka de här tre personerna bakom damlaget är.
Perfekt. Ni har lyssnat på det 201:a avsnittet av HIF-podden. Vi är färdiga här och vi har redan börjat förberedelserna inför första träningsmatchen för HIFs herrar på lördag. Ni har hört Sebastian Rönnström vara inställd på att åka till Varberg. Det tolkar jag som att det bara är ett snöstorm som kan stoppa honom.
Det hoppas jag slipper stå och frysa.
HD.se, där har ni allt framöver. Och även i papperstidningen såklart. Men ja, tack för att ni har följt oss den här veckan. Vi hörs igen om en vecka. Hej på er!